Det här är P1, Sveriges Radio. Med i storm kring tidigare misstänkt 16-åring i Uppsala-morden.
Här kunde vi gott ha avvaktat lite för att se vart tar det här vägen.
Sveriges Radio och turkisk stats-TV. Vilka jobb kan man egentligen kombinera?
Jag blandar en ganska hög kvalitativ journalistik med den här typen av väldigt vinklad journalistik.
Och så allt om det hemliga PR-maskineriet bakom GPs intervju med Måns Zelmerlöw.
Det finns ett allmänintresse att prata om vad som föregick den här intervjun.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I förra veckan skedde ett brutalt trippelmord i Uppsala. Tre killar mellan 15 och 20 år gamla sköts till döds inne på en frisersalong. Samma kväll greps en 16-årig kille i sitt hem och på en pressträff sa polisen att han anhållits på sannolika skäl misstänkt för att vara skytten som dödade de tre killarna. Men blott tre dagar senare släpptes han och alla misstankar avskrevs plötsligt. Kvar finns nu en mängd publiceringar om honom, om än anonymiserade så tämligen utbroderade. Vi börjar det här reportaget på Aftonbladet.
Tre mord mitt på blanka dagen i en av Sveriges större städer, det är ju faktiskt oerhört ovanligt.
Oisin Cantwell är nyhetskolumnist i Aftonbladet och skrev om det spektakulära trippelmordet.
Så att rapporteringen att den blev väldigt omfattande, det är inte konstigt. Det här hade ett tveklöst nyhetsvärde.
Och vad tänker du om hur media rapporterade om den här misstänkta 16-åringen?
Jag är inte nöjd med en text jag själv har skrivit. Jag var för detaljerad, för ingående i min skildring av honom. Jag borde ha avvaktat lite.
Mediekarusellen snurrade snabbt, inte minst runt den misstänkta 16-åringen. Medier berättade om hans uppväxt, hans föräldrar och bakgrund, att han två veckor innan morden rymde från ett HVB-hem och andra detaljer om hans liv.
Jag kunde exempelvis ha väntat på, säg att han hade blivit häktad. Då hade det i vart fall funnits en domstolsprövning av styrkan i bevisningen. Även häktade personer kan visa sig vara oskyldiga, självfallet. Men man har ändå tagit ett steg. Ribban har höjts. En häktning är en annan sak än ett anhållande. Och jag brukar vara återhållsam, men den här gången for iväg lite. Inte minst mot bakgrund av att han är så ung, så borde jag ha varit försiktigare än vad jag var. Här kunde vi gott ha avvaktat lite för att se vart tar det här vägen. Det kan ju alltid vara så som det var i det här fallet, att spelplanen ser helt annorlunda ut bara något dygn senare och en person är avförd från utredningen.
Men det händer ju att folk blir friare på olika sätt. Alltså antingen man släpps tidigt i en utredning, det kan vara efter en rättegång, det kan vara sent, liksom, inte till och med högsta domstolen man frias.
Fredrik Sjösult är kriminalkronikör på den andra kvällstidningen Expressen.
Så det här är ju inte helt obekant, men viktigt är ju då att man, om personen är anonym så ska den vara anonym och att man inte slår fast någon skuld. Man kan berätta om vem den är, personen är gripen eller vilket led det är i själva rättskedjan. Men att man håller det till att redovisa vad som är fakta där.
Under tiden som 16-åringen satt anhållen så skrev Fredrik Sjösult en krönika om samhällsproblemet med att gängkriminella rekryterar unga från HVB-hem som enkelt kan rymma därifrån. Den innehöll också en del ingående detaljer om killen och hans familj och deras historia. Men även om 16-åringen inte längre är misstänkt så finns inga skäl till publiceringsånger, tycker Fredrik Sjöshult.
Det finns ju i det här fallet, så är det såklart att det finns en del uppenbarligen då som har satt sig på de efterklokas trötta läktare och tycker att man skulle gjort på ett annat sätt. Men då saknar jag liksom de här följdfrågorna med hur skulle man gjort. Ska media bara rapportera om bakgrunden på en misstänkt i samband med åtal exempelvis? Men då måste man ju ställa följdfrågan, har vi då tagit ställning till att i samband med ett åtal, då är det mer skuld utdömd. Så.
Det är ju väldigt lätt att anhålla någon, men för att till exempel häkta någon eller åtala någon så krävs det ju betydligt mer. Så att jag menar, det finns ju rättsliga trappsteg för det.
Det finns rättsliga trappsteg, men jag tror inte att vi inom medierna ska säga att bara för en person har blivit häktad så det är samma sak som att då kan vi berätta mer, för att då är vi mer säkra på skuld. För vi ser att folk släpps även om de har suttit häktade, och vi ser att folk blir friade även om de blir åtalade. Vi måste vara noga med, det är en person som är misstänkt. Om man nekar till brott ska vi redovisa det såklart. Och vi ska också vara tydliga med att om det är en person som är anonym, då ska han vara anonym också.
Helt ärligt så kan man nästan säga att jag inte visste att det fanns så många journalister. Men de som finns har väl hört av sig till mig idag. Och det får man ju ha förståelse för, att så blir det när man får den här typen av uppdrag.
Anders Sannervik är advokat. Och hans uppdrag har varit som 16-åringens offentliga försvarare.
Unga personer har alltid behandlats på lite annorlunda sätt. Både i media och i rättsväsendet. Men jag tycker att den här gränsen kanske börjar suddas ut lite grann. Man behandlas väl allt mer, tycker jag, jämlikt vuxna. Att man liksom lägger inte in den här aspekten att en ung människa kan påverkas mycket mer än vad en äldre människa kan göra utav, vad ska jag säga, medierapportering.
När polisen anhåller någon på sannolika skäl misstänkt för något, så finns det goda skäl för medier att anta att det finns stark bevisning som talar för att de gripit rätt person.
Jag har givetvis tagit del av att det har skrivits mycket om min klient, och att man har då i vissa medier gått in och försökt söka så mycket information som möjligt om honom. Och det är väl kanske inte så lämpligt, tycker jag. Det är skadande för en person som sen visar sig vara oskyldig, som min klient har visat sig vara.
Ja, vad kan det få för ringar på vattnet?
Jag hoppas att det inte kommer få några ringar på vattnet på sikt, att det blir vatten under bron helt enkelt. Men polisen har ju också gått ut med att det är stor risk för hämndaktioner och liknande.
16-åringen har varit anonym i all medierapportering, men på internets mer dunkla vrår och i sociala medier så har hans namn och bild spritts som en löpeld. Dalmar Namasi är reporter på SVT och intervjuade mamman till killen.
Hon berättade för mig att hennes yngre söner har fått utstå taskiga kommentarer på skolgården, och det blir någon slags stämpel för dem som blir väldigt svår att få bort.
Och detaljerikedomen i medierapporteringen ska ha varit bidragande till den känslan.
Hon kände att det blev väldigt personligt helt plötsligt, och inte minst eftersom hennes alla misstankar avskrevs i efterhand. Hon var fullt medveten om att hennes son inte var en ängel. Han var ju HVB-placerad. Han hade gjort saker, men hon sa tydligt att han hade aldrig skadat någon. Hon såg inte sin egen son som en mördare. Däremot upplevde hon att medier hade spett på den bilden av att han var en mördare.
Tillbaka till Oisin Cantwell på Aftonbladet igen.
Är det lite för lätt att skriva väldigt grova saker om väldigt unga personer idag? Har vi ett sånt medieklimat?
Jag har varit journalist i många år nu. Pressetiken, den har definitivt förflyttat sig. Jag minns för länge sedan, det var först när Christer Pettersson fälldes i tingsrätten för bordet på Olof Palme som han överhuvudtaget blev namngiven. Idag hade en misstänkt statsministermördare blivit namngiven redan. Absolut senast vid häktning, troligen redan vid anhållande. Så pressetiken har förflyttat sig på samma sätt som samhället i övrigt har förflyttat sig. Vi ser en utveckling med hårdare straff, och den bakgrunden jag tror att man ska se den ändrade pressetiken. Att vi gör numera offensivare bedömningar än tidigare.
I veckan kunde sajten Bulletin berätta att en av Ekots medarbetare, programledaren och reportern Per Bergfors Nyberg, har en bakgrund som nyhetsankare på den turkiska tv-kanalen TRT World. Det här ledde i veckan både till en diskussion och högljudd kritik mot Sveriges Radio. Erik Petersson har i veckan tittat närmare på den turkiska tv-kanalen som säljer sig till ett av många internationella medieprojekt med syfte att värna om den egna statens intressen.
TRT World låter på många sätt som en helt vanlig kabel-tv-kanal. Internationella korrespondenter med bakgrund från CNN och BBC som läser helt normala nyheter. From his Oval Office in Washington with the British Prime Minister on the phone, the US president called it. Men ibland skevar det lite.
And do you see this as the beginning of a real multipolar economic order?
Här använder de till exempel Einar Tangen för att kommentera den ökande handeln mellan Ryssland och Kina.
You know, the reality is the economic multipolar world is already here.
Tangen är även politisk och ekonomisk kommentator för den kinesiska statsägda TV:ns internationella kanal CGTN.
If it wasn't, Donald Trump would be getting his way and he would simply be ruling the roost.
Det som är intressant med TRT World är väl att de blandar en ganska högkvalitativ journalistik med den här typen av väldigt vinklad journalistik.
Rasmus Kahnbäck är reporter på sajten Blank Spot.
Och det är ju någonting vi har sett även i Russia Today eller vi sett i Al Jazeera. Nu ska man inte helt jämföra med Al Jazeera, men det finns liksom den här tendensen att man blandar in den här typen av högkvalitativa journalistik för att skapa en trovärdig plattform för att kunna sprida dem det som kanske snarare kan liknas vid propaganda eller någon form av ensidighet.
I en studie som publicerades 2021 av forskarna Mona Elswa och Philip N. Howard på universitetet i Oxford, där 16 dåvarande och tidigare medarbetare på just TRT World intervjuades, framträder en bild av ett medie där innehållet är hårt styrt. Vad gäller internationella gäster är det till exempel ganska fritt. Men ska man ha med turkiska gäster, ska de väljas av en turkisk bokare. Nyheter som handlade om Mellanöstern var tvungna att godkännas av Mellanöstern-desken, som en av de intervjuade kallar för censureringsdesken. Reportage som rörde president Erdogan var enligt studien tvungna att godkännas direkt av presidentens stab. Rasmus Kahnbäck beskriver en kanal med ett okej yttre, men där den politiska styrningen lyser igenom snabbt.
En strategi har ju varit att ta in just utländska journalister. Jag träffade till exempel en brittisk journalist när jag var i Armenien mitt under brinnande konflikt mellan Armenien och Azerbaijan. Och han var ganska öppen med det off record med att han hade väldigt tydliga talepunkter för sin redaktion i Turkiet. Nu är det ju anekdotisk bevisföring, men jag tycker ändå det fanns någonting som var ganska intressant i det där, liksom, att man åker till platser, man har en bra produktion, en bra redaktion bakom sig, men sen samtidigt har man talepunkterna redan klara när man kommer dit, så att säga.
Just det. Och det där är ett sånt exempel på en konflikt där Turkiet har en tydlig linje, så att säga.
Ja, de har en väldigt pro-azerbaijansk linje i den konflikten.
Vad tänker du att som svensk journalist jobba där och i kombination med att jobba på Sveriges public service?
Alltså om de här journalisterna som jag har träffat eller journalister som jag har träffat som ändå hade väldigt tydliga redaktionella riktlinjer på hur han skulle rapportera om en viss sätt så låter det som att det är två helt olika sätt att arbeta på mot Sveriges Radio. Jag har själv blivit kontaktad av TRT World och blivit tillfrågad om jag kunde hjälpa dem på plats i Georgien. Jag tackade nej till det, just med den ingången att jag inte kunde stå bakom den rukten som jag misstänkte att jag skulle ha på plats i Georgien.
Jag fick koll på det här i tisdags när medarbetaren kom in och berättade för mig att han hade fått frågor från Bulletin var det då. Och innan dess kände jag inte till att han jobbade på TRT World.
Mats Rundblad är chef på Ekot för programmen Studio 1,
Piet Morgon och God morgon världen. Om man kollar hans CV då, så framgår det ju att han haft uppdrag då för både SR samtidigt som han haft uppdrag för TRT World. Det är två uppdrag som går att förena, tycker du?
Jag förstår ju att frågorna ställs här. Jag har ju fått anledning att sätta mig in i TRT World lite de senaste dagarna, och jag vet ju och ser ju de skriverier som är kring att de är nära Erdogan och sådär, hur den beskrivningen ser ut. Jag vill ju trycka på att han, sen vi fick ett långt kontrakt med honom 2024, att han inte haft några andra uppdragsgivare. Det var ju under hans frilanstid så. När jag nu har bedömt, när vi har gått in i det här långa kontraktet, så, och givet att han har jobbat där, så ser jag inga problem med det. Han är en duktig medarbetare hos oss som vi har förtroende för, och jag har bedömt utifrån det han har gjort här hos oss primärt.
Vad går den där gränsen då när det blir för problematiskt? Det finns exempel CGTN i Kina, RT i Ryssland. Skulle det gå att kombinera ett jobb på Ekot som programledare för ett av de stora programmen med en sån bakgrund?
Nej, det har jag svårt att se. De två sistnämnda kanalerna du nämner här har det ju varit ännu mer skriveri om en TRT World specifikt. Ännu tydligare koppling till regimerna. Så att det har jag väldigt svårt att se att det skulle fungera. När det gäller TRT World så har jag naturligtvis pratat väldigt mycket med Per Bergfors Nyberg om hur han har upplevt det, och om det har förekommit i hans redaktionella arbete någon sorts påtryckning om, eller någon sorts inverkan på hans journalistik eller hans möjlighet att ha journalistisk integritet. Och hans bild är att inte, eller han säger till mig att inte har gjort det. Och det har varit viktigt för mig. Så.
Samtidigt man är del av en organisation och liksom lånar ut sin trovärdighet till en organisation som då sedan 2018 flyttats och ligger direkt under presidentens kommunikationsstab. En rapport som kom förra året som beskriver att en fjärdedel av innehållet är statskontrollerad information. Finns det inte något problematiskt där?
Jo, men att vi sitter här nu och att det har kommit upp en massa frågor. Det är väl klart att det finns frågor att ställa här och att det inte är alldeles oproblematiskt. Så återigen, jag har velat vinnlägga mig om i diskussionerna med Per om i det hans yrkesutövande, de tillfällen han har hoppat in där, har det funnits någon sorts påtryckning eller har du kunnat verka fritt journalistiskt, vilket han då säger att han har.
Efter att Bulletin i veckan kunde berätta om Per Bergfors Nybergs bakgrund på TRT har kritiken varit hård. Författaren och aktivisten Kurdo Baksi säger till Bulletin att han tycker att det här skadar förtroendet för Sveriges Radio och att de borde avsluta samarbetet.
Ja, det är naturligtvis tråkigt att det kommer kritik mot Sveriges Radio, men givet de rapporter som har funnits kring TRT World så kan jag väl förstå att man har den inställningen, så att säga. Jag kan ju bara återigen landa i vad vi har gjort för bedömning av att över den tid som Per har jobbat här, vilket är under ganska många år ändå, att vi har förtroende för det han gör och att vi vill fortsätta med honom som programledare.
Vi har sökt Per Bergfors Nyberg, men han har inte velat ställa upp på en intervju och hänvisar till ett sms som han har skrivit till Bulletin där han uppger att han, citat, alltid arbetat med total journalistisk frihet. Förra veckan publicerade Göteborgs-Posten en lång exklusiv intervju med artisten Måns Zelmerlöw från hans hem i skånska Staffanstorp. Artisten befinner sig mitt i en sårig skilsmässa som utspelar sig inför öppen ridå. Och i intervjun erkänner han att han har tagit kokain, en nyhet som fick stort nationellt genomslag. Men precis som att Göteborg är Sveriges andra stad så var Göteborgs-Posten andrahandsvalet när Måns pressfolk erbjöd den här exklusiva intervjun till svenska medier. Nej, förstahandsvalet, det var Dagens Nyheter. Och det fanns en anledning till att DN valde att tacka nej till den här chansen. Reporter här är Freddy Rammel.
Vi brukar ju, ska jag säga, vanligtvis inte prata om vilka resonemang vi för med intervjupersoner inför en intervju eller en publicering.
Anna Åberg är redaktionschef på DN.
Men i det här fallet, eftersom vi har fått frågorna från er och det rör en extremt publik sak och en väldigt känd person, så Så det finns ett allmänintresse att prata om vad som föregick den här intervjun, åtminstone från vårt perspektiv då.
Onsdag kväll, den 23 april, så dimper det ner ett mejl till DN. Det kommer från Måns Zelmerlöws presskontakt.
Vi fick ett erbjudande om en exklusiv intervju med Måns Zelmerlöw, där han då skulle tala ut om sitt missbruk, var det som sades. Men det här erbjudandet kom då med en rad förbehåll eller krav.
Det var för ett par månader sedan, strax efter finalen i Melodifestivalen, som det avslöjades att Måns och frun Chiara skulle skilja sig. Chiara gick då ut på sociala medier och riktade flera anklagelser mot Måns Zelmerlöw om missbruk och om våld. En minst sagt infekterad skilsmässa, helt enkelt, som blir extra känslig eftersom det finns två små barn med i bilden. Det pågår just nu en rättsprocess som ska reda ut var barnen ska bo. I Sverige eller i Chiaras hemland England. Det är mot bakgrund av allt det här som intervjuerbjudandet från Måns Zelmerlöws läger ska förstås. Anna Åberg på Dagens Nyheter beskriver förbehållen som DN skulle behöva förhålla sig till för att intervjua Måns som den mest långtgående intervjukravlistan hon stött på.
Det var ett absolut krav att det skulle framgå i publiceringen att det i handlingarna till tingsrätten inte finns anklagelser om våld mot Chiara och barnen. Men samtidigt så var det ett krav att Chiara inte skulle få uttala sig i artikeln och inte heller liksom i en annan publicering vid samma tidpunkt.
Ett annat krav var att Måns Zelmerlöw skulle godkänna inte bara sina citat utan hela texten innan den publicerades. Att vissa handlingar skulle läsas av reporten men absolut inte fick citeras. Och att publiceringsdatumet skulle vara senast den 28 april. Alltså en dag innan första rättegångsdagen.
För oss var det helt otänkbart att ställa upp under de premisserna, så vi tackade nej.
Men dagen innan rättegången dyker ändå den exklusiva intervjun upp i en annan tidning.
Jag har ju varit jätte emot droger och är emot droger. Jag har varit det hela mitt liv, men för 2 år sedan på en turné så dök det upp i turnébussen och så var det svårt att inte testa.
När fick ni frågan och hur gick det till?
Jag tror att det var runt lunch på torsdagen. Vi publicerade på måndag kväll.
Ja, Måns team vände sig istället till Göteborgs-Posten och kulturchef Johan Hilton.
DN har berättat för oss att de fick ett liknande erbjudande onsdag kväll den 23 april. De menar att det var bland de mest långtgående liksom, kravlistan som de har sett, och de avböjde med anledning av det. Så då är ju min fråga till dig hur era förutsättningar såg ut.
Alltså DN tar ju sina beslut och vi tar våra såklart. Men grejen är att vi hade utifrån de här mejlen vi fick så hade vi en muntlig kontakt som var väldigt bra. Där vi då till slut landade i att vi kände att det inte var något som påverkade vårt manöverutrymme eller vårt oberoende. Men det är ju självklart samtidigt så att det här var någonting som diskuterades igenom ordentligt med både ansvarig utgivare och berörda redaktörer och så vidare.
Det DN säger till oss det är att ett av kraven, till exempel ett absolut krav, är att det skulle framgå i publiceringen att det i handlingarna till tingsrätten inte finns anklagelser om våld. Det är någonting som ni tillmötesgick, det kravet så att säga.
Nej, alltså vi gjorde ju bedömningen att mot bakgrund av anklagelserna som har varit i sociala medier så är det såklart relevant att det inte står någonting om det han anklagas för i handlingarna till tingsrätten. Det utgick inte från något krav, utan det var vanlig nyhetsvärdering och att det var en relevant sakuppgift givet sammanhanget. Sen så innebar ju inte det här att det inte skulle finnas eller skulle kunna dyka upp belägg för de här anklagelserna någon annanstans, vilket då gjorde att vi också tydligt skrev ut att det rörde sig om handlingarna som vi faktiskt hade tagit del av.
Det absolut värsta och det absolut största är denna enorma lögn att jag skulle ha varit våldsam. Jag har inte varit våldsam mot någon.
Dagen efter intervjun i GP så framkommer det uppgifter i andra medier om att det redan i mitten av mars lämnats in en polisanmälan av Chiara mot Måns som gäller relationsvåld. Men det här är uppgifter som Göteborgs-Posten inte har med i sin artikel, trots att frågan tas upp.
Ni ställer ju den frågan till Måns också i intervjun om det finns några polisanmälningar, och han svarar att han inte vet, det ryktas om det, säger han, och det kanske kan komma men han känner inte till det. Hur kommer det sig att ni inte noggrannare kollade upp det med tanke på att uppenbarligen har lämnats in än redan i mitten av mars?
Helt uppriktigt talat så rörde det sig det om tidsaspekten. I och med att vi satt på det här samtalet och att de uppgifter vi satt på skulle bli offentliga dagen därpå, så safeade vi genom att göra det här. Vi fick helt enkelt inte tag i den polisanmälan.
Uppgifterna de satt på, som Johan Hilton pratar om, är det faktum att Måns Zelmerlöw tagit kokain. Han beskriver i intervjun en scen där han sitter i turnébussen och kollar på dokumentärfilmen Plötsligt i Vinslöv och tar sin jungfru Lina. Han understryker att det aldrig förekommit i hemmet. Men under rättegångens första dag, alltså dagen efter GP:s intervju, så blir det här föremål för diskussion när Chiara presenterar sms som ger en annan bild.
Var det uppgifter som ni hade där och då, eller var det uppgifter som ni fick till er när de publicerades i andra medier?
De uppgifterna hade vi inte tillgång till, nej.
Alltså det är ju dagen innan rättegångsdagen. Bara en av parternas perspektiv är med, nämligen Måns. Alltså vad tänker du kring det också mot bakgrund av att det uppenbarligen har varit i alla fall ett krav från hans läger att den ska publiceras på ett visst datum. Alltså, är du inte orolig över att det känns som en partsinlaga i en väldigt känslig rättslig konflikt?
Nej, fast jag upplever faktiskt inte att det känns som en partsinlaga. Dels därför att de här uppgifterna och de stormar som har varit kring Måns Zelmerlöw veckorna som föregått den här artikeln just har varit så pass kraftiga. Och jag tycker att det är en fullkomlig självklarhet att när det påstås långtgående anklagelser om en, att man också har rätten att bemöta dem. Och där vi återigen då valde att fokusera på en av de allvarligaste anklagelserna, nämligen Måns Zelmerlöws kokainmissbruk. Men återigen så vill jag poängtera att det fanns liksom i den här dialogen som vi då hade med Måns Zelmerlöw, det fanns inga krav. Vi diskuterade förutsättningar kring en intervju.
I förfrågan till DN då så finns det krav på att Chiara inte ska få uttala sig i artikeln och inte heller i någon annan artikel vid samma tidpunkt. Är det ett krav som ni har fått och till mötes gått, eller vad säger du där?
Vi skulle aldrig göra avkall på att söka motparten. Det är en självklarhet. Självklart sökte vi personen i fråga. Detta gjorde vi på förmiddagen samma dag. Vi befann oss också i kontakt med hennes team. Alltså samma dag som publiceringen, vill jag säga. Så det fanns helt enkelt aldrig på kartan.
Alltså det ser onekligen ut som att åtminstone några av de här uttryckliga kraven som har avböjts av DN har ni ändå till mötesgått med datumet och med formuleringar som de vill ska vara med, eller uppgifter som de vill ska vara med. Och är det en slump, skulle du säga?
Jag skulle säga att det är båda de här aspekterna som du nämner är no-brainers. Klart att vi ville vara först med nyheten, och för att vara först med nyheten så var vi tvungna att publicera den före förhandlingarna drogs igång. Det är det ena. Det andra så är det naturligtvis de relevanta sakuppgifterna i de handlingar som lämnats in till tingsrätten, att det inte finns några anklagelser om våld. Givet de diskussioner som har funnits kring Måns Zelmerlöw i sociala medier, framförallt fram till detta, så tycker jag inte att det är märkligt att notera det.
Och avslutningsvis då, bara den raka frågan: är du nöjd med publiceringen, och om du skulle få göra om det, skulle du publicera den igen?
Ja, det skulle jag.
Sist här hörde vi Johan Hilton, kulturchef på GP. Vi har varit i kontakt med både Måns och Chiaras PR-personer som inte ställt upp på intervju. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.